Höhe von Gera Fertschenstbusser, när man vill uträtta lika mycket som andra jämnåriga. Då här på podiet har vi Nisse de Welt i min vänstra sida, som är ordförande i Stockholms avdelningen av de handikappades riksförbund. Nisse, du är engagerad i färdtjänstfrågor. Du har ett krävande uppdrag. Hur klarar du det med färdtjänstbuss?
Ja, alltså det är ju väldigt svårt att vara så flexibel. Man måste ha en bra planering, så att säga. Och det, när jag började den här branschen så upptäckte jag liksom att planeringen var A och O, så att säga. Dels färdtjänsten, dels måste man ju ta reda på, ja, om man kommer in på ställen. Men det hänger liksom ihop, va? En flexibel lösning hade ju varit helt okej, i och med att den allmänna så kallade allmänna kommunikationstrafiken inte fungerar för om man är rullstolsanvändare till exempel. Vissa delar går, men inte allt. Så att flexiblare färdtjänst är ju bara till det positiva, för att min tid, den är lika dyrbar eller värdefull, så att säga, som alla andras tid. Skillnaden innan, så att säga, jag fick mitt funktionshinder, det är liksom att mycket tid går åt till planering. Förut så var det ju bara, så att säga, att gå ner och ta bussen eller tunnelbanan. Det var inga problem. Men sen kom ju, så att säga, planeringen in i bilden. Så att det är lite svårt.
Tack, Nisse. Elina Karnström. För 10 år sedan var du här uppe på podiet på den här hyringen. De talade om för varför du var med i STIL som tvåbarnsmamma. Idag är du fortfarande tvåbarnsmamma. Då dessutom har du blivit ordförande i STIL. Hur är dina erfarenheter med färdtjänstbuss som mamma? Då nu kommer mikrofonen. Tripta dina hjärtan.
Det finns som man kan hänga på sig. Okej. Okay. Ja. Mina erfarenheter blev så... Alltså de resulterade i att det fungerade inte för mig att använda färdtjänst. Inte om man vill... Om man räknar sig som er som sitter här i salen, som vanliga medborgare, med arbete, förpliktelser, barn, hem och så vidare. Och dessutom ett umgängesliv. Så för mig blev det så att jag kunde helt enkelt inte fortsätta använda färdtjänsten. Jag fick helt enkelt skaffa bil. För att då fanns inte det här alternativet med taxi för alla. När jag tänker på det idag, att jag kanske inte alltid kommer att kunna köra bil. Och vissa dagar känner jag mig ganska svag också, även om jag har en väldigt anpassad bil. Så med all möjlig teknik så känner jag ångesten krypa över mig när jag vet att hur ska det gå? Hur ska jag ta mig till alla saker? Hur ska mitt liv fungera? För att återgå till någonting som heter färdtjänst känns för mig helt otänkbart. Det är som att... som att gå bakåt i tiden. En annan sak som jag upplevde också när Taxi för alla, när jag fick möjligheten att använda det, var själva attityden på chaufförerna. Det var sån otrolig skillnad. Helt plötsligt, alltså jag märkte då hur skadad jag egentligen hade blivit av den här färdtjänstperioden, där jag möttes av chaufförer med som hade en fruktansvärt hemsk attityd. Jag blev behandlad, och även mina barn eller min familj blev behandlade som paket. Alltså, ni övriga människor skulle inte acceptera att bli bemötta på det sättet. Och då när jag använde Taxi för alla, så märkte jag hur skadad jag hade blivit av det här. Därför att jag blev bemött med en helt annan respekt. Och det tycker jag var viktigt. Men ja, alltså för mig så fungerar det inte med färdtjänst. Jag vet att många av våra medlemmar i STIV, det fungerar inte för dem heller. Okej, okay, tack.
Tack Helena. Nu kunde man ju invända att när dina barn var små, det var länge sedan. För de är nu 10-12 tror jag. Rita-Lena Karlsson, du är handikapp, vad sa du, funktionshinder ombudsman i Stockholms stad. Du får säkert synpunkter på det ena och det andra. Kan du berätta lite om din funktion och hur folk i Stockholm ser på färdtjänstbuss alltså? Varsågod.
Ja, det är en viktig uppgift för mig att tillrättalägga den här titeln där i programmet. Handikappombudsmannen, det är den statliga handikappombudsmannen och hans myndighet. Funktionshinderombudsmannafunktionen i Stockholms stad, det är, där har man en uppgift att bevaka funktionshinderfrågorna i Stockholms stad, och det är den uppgiften jag har. Första året, förra året 2002, så att jag, nu är jag inne på andra året. I min uppgift så ska jag ju bevaka då på vilket sätt Stockholms stad följer lagstiftningen på olika områden, men också vara ett forum för människor med funktionshinder, deras anhöriga, och också ha mycket samarbetskontakter med handikapporganisationer i Stockholm. I den här uppgiften i att ge råd och vägledning och svara på frågeställningarna i det sammanhanget, så möter jag en hel del synpunkter på resandet. Och det är ju naturligt i sig, för att leva är väldigt mycket att ta sig till och från. Och det tydliga, det som också Nisse tog upp här, är att människor med funktionshinder måste planera sitt liv omänskligt väl. Planera tidigare, planera ju alltid bra, men i dagens läge så vet vi ju alla att allting går så otroligt fort, och vi ska göra flera saker samtidigt, och det piper i alla fickor, och vi ska vara överallt helst igår. Och det påverkar även människor med funktionshinder och deras möjligheter att kunna vara med i den här cirkusen på samma vis som alla andra, på gott och ont. Och att planera och vara med och leva i den här snabba, i det här snabba livet, det förutsätter omänskligt långsiktig planering. Och till vissa delar så träffar man på inte enbart det här med svårigheter att ta sig tid till arbetet, till alla inbokade arrangemang, kunna delta i föreningslivet, i politiken, kunna delta i alla dessa möten och ta sig dit och från, också kunna vara försenad, för hur många möten slutar precis där det var tänkt, hur många middagar har inte blivit ouppätna av människor med funktionshinder, för färdtjänst kommer och hämtar en innan maten är serverad. Jag har varit med själv på sådana tillställningar där delar av deltagande har åkt hem innan maten. Så att det här med att livet har sina överraskningar och att man måste planera, allt har ju, vad ska jag säga, sina gränser, hur mycket man klarar av att planera i förväg. Sen när det gäller de här synpunkterna som kommer om resandet, det handlar ju i den här funktionen om både resor till och från skola, det tillhör ju inte dagens tema, vård- och omsorgsresor, men väldigt mycket resor i det privata livet. Och idag är jag själv här också mycket för att lyssna och lära mig och höra. Men åsikten som jag gärna förtäljer är ju att det viktiga är ju att alla ska kunna resa på sitt sätt. Att det kanske inte behöver finnas ett sätt att resa, utan många olika sätt att resa för alla.
Tack lite, Lena. En viktig grupp saknas här, och det är medborgare som bor utomlands. Ni kanske läste för några år sedan om den unga finska kvinnan som kom till Värtahamnen med båten klockan 9. Hon hade planerat att besöka olika museer och njuta av sommar Stockholm. Hon ringde hela dagen från Värtahamnen från båten och fick inte transport till stan. Hon hade helt enkelt antagit att det var precis som i Helsingfors. Det finns ju också tillgängliga taxibilar i vanlig taxitrafik. Men det var fel. Hon ville betala. Nej, så här funkar det. Hon kunde inte betala för färdtjänst. Utländska medborgare är inte berättigat för de transporten. Så hon fick återvända klockan 6 på kvällen hem till Finland. Och det är synd. Med fler anpassade taxibilar skulle Stockholm förbättra sin konkurrensfördel som turiststad. Äldre och rörelsehindrade turister, det är en av de snabbast växande marknaderna. Då det är synd att vi inte lyckades få hit någon från svenska hotell- och restaurangbranschen, för att det här är viktigt.